skrivbords akademiker. Det här är Sören Nankekrok, expert på hästar, bronsålder och vikingatid. Dessutom en av världens ledande kännare av tatueringar. En man som tidigt insett att forskning består både av teori och praktik. Utan tvekan rätt man för Göran Andersson. Figurerna Sören låtit pryda sig med återfanns på en skytisk ryttarhövding vars kropp legat djupfryst i tundran i över 2000 år. Nu lever de vidare och överbryggar klyftan mellan bronsålder och nutidskonst. Och Sören Ankekrog, ja, han kan för oss förklara skillnaden mellan den gamla och nya synen på bronsålder.
Det har förändrats ganska mycket. Tidigare kände man bara gravarna och på grundlag av dem så tänkte man det ser ut som där är rike grave och fattiga grave, så såg man för sig hövding med trälle under sig och så vidare, ett grovt indelt klassamhälle. Och man mente att man levde som hyrter och flyttade från plats till plats så länge som man inte hade hittat hus. Men det har man nu. Och man har hittat hela byer från bronsålder med temmelig stora hus, cirka 125 kvadratmeter för var vanlig storlek för ett hus. Och det som är intressant är att de flesta hus har samma storlek. Och det är ingen som framhäver sig på ett sätt som man kan få finna någon naturlig plats till hövdingen. Jag tror inte alls det har varit någon hövding. Man har varit jämlike på något sätt. Man har inte haft uppdelning mellan husen som man hade senare på järnåldern. Och inte någon uppdelning mellan markerna heller.
En akademiskt skolad forskare kan alltså från sin utgångspunkt bronsåldershuset komma fram till exakt samma nya syn på det jämlika, lyckliga samhället som Göran Andersson får fram när hans hällristningar talar till honom. Sören Ankekrog har själv byggt upp ett bronsåldershus, men det här är ett annat där danska forskare in i minsta detalj bygger ett hus som man gjorde det för 3000 år sedan. Allt material finns på platsen. Stommen är av ek. Och varje träd är fällt med bronsåldersyxa. Och sedan när träden blivit till bjälkar så sammanfogas de med fyrkantiga dymlingar. Tränitar som är långt starkare än spik. Med ett stämjärn av brons går det snabbt att komma rakt igenom bjälken. Bronset var så begärligt att inget fick förfaras. Och därför slipade man sina verktyg, inte med slipsten och bryne, utan helt enkelt genom att banka fram äggen igen. Väggarnas flätverk tätas med en specialblandning. Lera, sand, kospillning och tröskavfall. Blandas med lite vatten och allt trampas samman till en lerklining som bearbetas och får soltorka. Väggarna får perfekta k-värden. Och halmtaket efter samma princip som det fortfarande läggs på så många hus i Danmark gör bronsåldershuset till ett billighetsalternativ som vem vet kanske borde gå mot en ny renässans. Men då måste gamla hantverk återupprättas och plaståldens stordrift gå över i en ny småskalighet. Vi har nog mycket att lära av den lyckliga bronsåldern.
Älvsborgs fästning, Karlstens fästning och Bohus fästning. Det här är en inspelning från radio den 7 maj 1991. Rena rama turistpropagandan.
Ja, nu står vi inne i kyrkan, ett litet fyrkantigt kyrkorum med blå klädsel. Och vet du var klädseln kommer ifrån?
Ja, det vet jag faktiskt. Det är samma slags tyg som fanns i Karl XII:s uniform.
Han hänger högst upp här, Karl XII, krigarkungen. Och under honom, vem hänger där?
Och där hänger Jesus.
Så kungen var alltså förnämare än Jesus.
Det såg ut som det var så här i alla fall på Älvsborg. Mm. Jag har aldrig sett det i förr i någon kyrka. Och det är ju rätt så ovanlig kyrka överhuvudtaget. Om du tittar i taket så ser du en lucka där uppe, va? Och du ser en lucka nedanför fötterna som vi står här nu. Och där på, så har de ju att det tog de ju upp ammunition när de sköt upp i tornet här uppe.
Så det användes som ett fästningstorn då?
Det var som ett fästningstorn samtidigt som det var en kyrka, ja.
Och sen är det dramatiskt också. Det finns ett hål uppe i läktaren. Ja. På motsatta sidan i väggen.
Sätter kulan, ja. De påstår ju det, att det skulle vara det stora slaget med han, dansken som var här och slogs med svenskarna och det sista slaget. Va?
Tordenskjöld.
Tordenskjöld, ja, just det. Att de, när de besköt då här så gick det en kula genom väggen här då och rakt genom läktaren. Och sköt benet av en man som satt där uppe och sov.
Under gudstjänsten.
Under gudstjänsten, ja.
Det här var 1719 och trots att danskarna hade en överlägsen flottstyrka så vann den lilla svenska gruppen som fanns här på ön.
Ja, de fick ju hjälp faktiskt ifrån Göteborg, inifrån stan. Då var det inne vid kronhusstallarna, ja, det var inte riktigt vad det heter där, men så de hade kanoner ställda inne, stående där inne, va? Och de drog dem ut på Hisingen bakom skären här och började beskjuta dansken.
Så de tog dansken i ryggen då?
De tog dansken i ryggen, ja. Men vad jag inte kan förstå det är, som vi pratade om när det gäller fästningar, att den låg ju här ute på en liten holme och stan då innanför. Men det verkar som det var ärliga slagsmål, alltså, eller ärliga krig, för de gick på fästningen först.
De kunde gått runt på insidan mot vid Långedrag då, smittet förbi.
Jag tycker det, men det är klart att men det skulle nog ta in den fästningen. Då var de kungar över stan, va?
Mm.
Men som sagt, de klarade sig den här gången.
Och det var det sista stora slaget, kan man säga.
Det var nog det sista stora slaget när det gällde just här över Älvsborg, ja.
Och nu kommer vi in på det egentliga målet med de här programmen. Vad fästningarna sen användes till. Det blev nämligen fängelse.
Ja, det blev ju några rysliga fängelser egentligen, efter vad jag har hört. Nu var det ju väldigt billig arbetskraft att få hit fångar, va? De fick ju jobba då det. Och det fanns ju till och med en man som satt 50 år här på Älvsborg. Och han, vad heter det, när de skulle släppa han fri så ville han inte. Han kände ju inte till något annat.
Det var alltså en kombination då. Dels hade man fångarna i förvar ute på en ö, som i det här fallet. Och sen var de arbetskraft, de underhöll fästningsbyggena.
Så är det, ja. Så är det. Och det är ju inte klokt egentligen när man tänker på det, att sätta här i 50 år.
Nej. Nu ska vi gå ner i en sån här fängelsecell och försöka beskriva hur verkligheten var för fångarna på den tiden.
Den blomstade pryda gondolen gled utöver Älvsborgs blåa böljor ned. Det var så hemskt i den mörka natt, en flicka skön vid rodret satt.
Nej, några hemska fånghistorier blir det inte här. För nu måste vi lämna Nya Älvsborg och ge oss norrut till Marstrand och till Karlstens fästning. Men om ni vill boka skolresa till Nya Älvsborg så är numret 031 75 25 65. Jag tar det en gång till. 031 75 25 65.
Ja, Dag. Nu sitter vi i en annan och betydligt större och mäktigare fästning. Vilken fästning är det vi ska prata om idag?
Den heter ju egentligen Karlstens fästning, men vi på Hönö säger ju alltid Marstrands, och det gäller de flesta kanske. Mm.
Med oss idag har vi en riktig expert, nämligen Per Zetterström. Och jag tror du är den yngste fästningsintendenten i Sverige. Kan det stämma?
Det kan väl stämma det. Jag har ju gått här uppe i 10 år och jag är än så länge bara 19. Så... Mm.
Du började vid 10 års ålder här på fästningen alltså?
Ja, precis.
Marstrands bakgrund. Hur gammal är Marstrand som stad?
Marstrand vet man väl inte riktigt när den anlades, men ungefär på 1200-talet tror man, under den norske kungen Håkon Håkansson. Men sen så blev den sedermera dansk, och Marstrand levde ju på sillperioderna här. Och det var först 1658 som Marstrand blev en svensk stad.
Var det då man började bygga fästningen?
Det var då man började bygga fästningen här.
Jo, 1658, det stämmer nog det att de började, men det tog ju nästan 200 år innan den här fästningen var färdig. Så att det har ju varit en väldigt lång arbetstid på den här fästningen. Och vad kommer det sig att det tog så lång tid?
Dels så är det att man var tvungen att ta stenen inifrån Västgötland. Bohuslänningarna, de byggde ju alltid sina hus i trä, så det fanns ingen stenbrytningstradition här. Så man var helt enkelt tvungen att riva ner gamla borgar in i Västgötland, och sen så fraktar man den med häst och vagn fram till kusten, och så lastar man den på fartyg och seglar dit ut i Marstrand. Men sen så behövde man någon som släpade den här stenen, och då var ju då fångarna här. Och fångarna, de hade betydande mängder järn på sig när de skulle släpa stenen, och det är väl kanske en bidragande orsak till den långa byggnadstiden.
Så du menar då att de, fast de jobbade, så var de järnbeslagna, kan man säga?
Det kan man lugnt säga. De värsta förbrytarna, de hade en så kallad järnkrona. Och järnkronan, den var då, bestod av halsjärn, midjejärn och järn om handleder och fotleder. Och sen så var det då kätting emellan. Och det fanns ju då den lilla järnkronan som vägde 17 kilo och den stora som vägde 36. Och de här järnkronorna, de satt på dag och natt, och trots det fick fångarna då släppa sten.
Men innan det var fångar här, så var det ju när Tordenskjöld var här och slogs med svenskarna. Då hände det ju någonting här med just Karlstens fästning, Marstrands fästning. Det var ju nämligen så att den här kommandanten, han gav ju sig till Tordenskjöld. Har du kännat om det?
Jo då, det kan jag inte. 1719 så kom ju Tordenskjöld hit. Och Tordenskjöld, han kan man säga var en dansk-norsk sjöhjälte. Han var ganska ung och han hade avancerat ganska snabbt inom den dansk-norska flottan. Han höll ju på att belägra Göteborgs hamn, men han tyckte det var ganska tråkigt där nere, så han tog halva sin flotta och seglade hit ut till Marstrand. Och han tog sig land på Koön, det är ön mitt emot Marstrand, och så slog han sig över hamnen och tog stan. Och när han stod där nere och såg upp på fästningen, så insåg han att den var alldeles för stor och stark för att kunna intas. Men Tordenskjöld tänkte att han kunde ta fästen med list, så han bjöd ner kommandanten på en måltid i stan. Och kommandanten, han var lite feg, så han skickade en av sina kaptener. Och den här kaptenen och Tordenskjöld, de satt då på en restaurang nere i stan och så åt de och drack under ett par timmar. Och under hela tiden så marscherade dansk-norska soldater förbi fönstret, och när den här kaptenen sen gick upp till fästningen, då stod det dubbla led av danska soldater hela vägen upp till fästningen här. Så när kaptenen kom in till kommandanten här på fästningen, då rapporterade han om oerhörda truppmängden nere i stan. Men Tordenskjöld, han hade knappt 200 danskar och norrmän där nere. Så han hade helt enkelt låtit soldaterna marschera i en ring runt restaurangen under hela kvällen. Och när kaptenen gick upp till fästningen, ja, då sprang de soldater han gått förbi runt kvarteret, och så ställde de sig längst upp igen. Kommandanten här på fästningen, han blev ju naturligtvis rädd när han hörde att det fanns så mycket trupper nere i stan. Så han tog ut genom kungsporten, och där ute så möter han då Tordenskjölds knappa 200 danskar och norrmän. Själv hade han cirka 600 svenska soldater ifrån Skaraborgs regemente. Och då kan man ju fråga sig varför han inte tog tillbaks fästningen där ute i porten. Men det var ju så att kommandanten var en adelsman och han hade givit sitt ord på att ge upp fästningen. Och därmed så gjorde han det också.
Är det sant alltihop det du berättar?
Ja, det ska det vara.
Ja, det verkar ju så som det skulle vara sådär. Mm. För att, den här kommandanten, han hette ju Henrik Dankvard. Och han fick ju ett fruktansvärt, det gick ju ett fruktansvärt öde till mödes tack vare det här sen. Mm.
Det betraktades som förräderi då kan man säga?
Det betraktades som förräderi. Den här Dankvart, han tog då med sina soldater och tog in mot Göteborg. På vägen in, Bohus i Kungälv, så blev han arresterad och så blev han dömd för att han har givit upp fästningen utan strid. Och han blev då dömd till att mista ära och liv. Och när en adelsman miste äran, då fråntogs han också privilegiet att få halshuggas med svärd. Nu skulle han istället halshuggas med yxa som vanligt folk. Mm.
Men den blodiga historien tror jag inte du får berätta här. För den är för blodig.
Ja, den är ganska hemsk.
Och där måste vi lämna Karlstens fästning i Marstrand. Och vill ni hälsa på där är bokningsnumret 0303 60265. Alltså 0303 60265. Men nu ger vi oss lite söderut till Bohus fästning i Kungälv.
Ja, Dag, nu står vi vid vår sista station på vår resa till tre fästningar. Och det är Bohus fästning. Och sist men inte minst kan man ju säga.
Det kan man nog säga, ja, för att detta är ju något enormt att se den här fästningen. Tyvärr är den ju så pass nedramlad nu, va? Eller raserad kan man vilja kalla det för. Men sicka ytor.
Det är delvis en hel fästning och delvis en ruin.
Ja, det kan vi säga. För det är ju ett torn i alla fall som är fortfarande är helt här. Ja, det är ju visserligen tomt inuti, men det är ett eller två golv. Annars så finns det ju.
Det finns ett torn till och de här två tornen har de här lustiga namnen Fars hatt och Mors mössa.
Ja, det var så med den här fästningen. Den hade väldigt många olika namn här inne som... Ja, så på olika ställen i fästningen överhuvudtaget. Det kan vi ju ta lite längre fram vad de hette, de olika ställena, när vi kommer dit. Mm.
Vi står högt uppe på en av murarna med utsikt över Göta Älvdalen. Varför la man fästningen precis här?
Ja, detta var ju en holme. Så att den var ju fri från alla höll och kanter så att säga, va? Så
det är där älven delar sig. Göta älv blir Nordre älv också.
Ja, just det. Så att det här hade de ju alla chanser att kunna försvara då Kongahälla, kan vi kalla det för.
Det var gamla namn på Kungälv.
Ja, just det. Och även det var alla det som var runt Göteborg. För att det var ju norskt först när de började här. Och ju Norge som regerade här.
Ja, Hisingen och Bohuslän, det var ju Norge på den tiden.
Det var norskt, ja.
Vad är det för tid vi talar om?
Detta är, nu är vi nere på 1300-talet när de började bygga denna fästningen.
Och det var 1308, säger skrifterna. Ja. Sen höll man på i 100 år och ja, man har byggt på hela tiden, långt fram till 1600-talet.
Ja.
Är den också uppförd av fångar, så som jag berättade från de andra fästningarna?
Det är nog troligt, ja, att det är det. För att fångarna tog ju hand om fästningarna innan de var färdiga och skötte om dem, om vi säger så. För det här var ju inte så många fångar direkt, va? För det här var ju ett väldigt stort försvar här. Till och med har det varit... belägrat 14 gånger här.
Och alla intaget ändå?
Aldrig tagit in någon gång. Både när det var norskt och när det var svenskt.
Okej då, ska vi gå över Borgården nu och så går vi in i det stora tornet. Fars hatt. Ja, nu står vi, ja det kan ni höra på ljudet, att vi är uppe i tornet. Vi står på andra våningen och här finns... 5 stycken tavlor med fästningens historia. Och så finns det en jättefin modell som vi ska prata om lite sen. Men här om medeltidsborgen, Dag.
Ja, det står ju faktiskt så här att det var Håkon den femte. Norges kung Håkon den femte. År 1308. Som då ville att det skulle ligga ett slott här nästan var det ju. Mm.
Och 1320 flyttade man hit den norska regeringen.
Ja, det gjorde de faktiskt.
Och här kommer något skojigt. Ett drygt decennium senare blev slottet regeringssäte för den norsk-svenska unionskungen Magnus Eriksson och hans gemål Blanche av Namur. Sagans drottning Blanka.
Ja, där har vi drottning Blanka. Den här barnvisan kan jag väl säga då. Rida, rida, ranka, hästen heter Blanka. Var ska vi rida? Jo, till en liten piga. Vad ska hon heta? Anna Margareta. Men när vi kom dit så var det ingen hemma, utan ett par hundar som låg under bänken och slamrade med länken. Den ene sa vov, den andra sa
vav.
Vav. Och den tredje sa vovli vovli vov. Det kommer jag ihåg, för vi hade en moster hemma som heter Lollan, som alltid har fortfarande, som sjöng den för oss. Mm. Och då hade hon henne på benet då, och så vaggade hon då den här lille prinsen, vad det var nu. Va?
Vi ska höra hur den låter på skiva också.
Ja, det låter bra.
Rida, rida, ranka, hästen heter Blanka. Vart ska du rida till kungen och fria, till en liten piga, var ska hon hitta? Jungfru Margreta, den tjocka och feta. Men när vi kom till kungens gård var det ingen hemma, bara en gammal gumma som stod och baka. Jag frågade om jag fick smaka. Och där var våra fästningsresor slut. Och vill ni besöka Bohus fästning, då ska ni ta och ringa 0303 15662. Alltså 0303 15662.
Lite om restaureringsarbetet på Karlstens fästning, eller Marstrands fästning som också kallas. Och kanske också om restaureringsarbete på fästningar överhuvudtaget. Det är från den 22 januari 1992.
6. Och de senaste 20 åren har vi haft väldigt stor arbetsinsats. Och vi har ju nu 17 man som jobbar med restaureringen. Så här är ju ingen risk att vare sig turister eller konferensgäster eller middagsgäster får några stenar i huvudet. Så här är ingen större fara. Men vad som är farligt, det är ju i framtiden om vi inte får fortsatt mer pengar. För då kan det bli farligt inom en 10-årsperiod. Och det är väsentligt för oss att få pengar. Och eftersom fästningarna ligger under försvaret till stor del, och de får allt mindre pengar, så kan man egentligen inte gå ut och säga att vi ska ha mer pengar till försvaret för att vi ska bevara fästningarna. För folk i allmänhet tror ju att alla pengar som försvarsmakten har och får ifrån regering och riksdag, att de går till kulor och krut. Men många av de pengarna går till byggnadsminnesmärkena, och det är vi som är strykklass nu när man sänker pengarna till försvaret.
Mm. Det handlar om 1 miljard, om jag förstår saken rätt, som skulle behövas för att ta hand om alla bekymmer på fästningarna runt omkring i landet.
Ja, för att man måste ju räkna på det sättet att de här fästningarna ska kunna bevaras i en väldigt lång framtid. Och då är det stora arbetsinsatser som behövs, även på Karlsten.
Vad är räddningen då i det läge vi befinner oss? Är räddningen att flytta över förvaltningen av fästningarna någon annanstans än flytta det från militären helt enkelt?
Ja, ska jag säga så här. Det är ju inte direkt politiskt gångbart att gå ut och begära mer pengar till försvaret, kanske på det sättet idag. Och försvaret har till och många av de här fästningarna, så har ju försvaret ingen större nytta. Och då tycker man det är bättre att försöka ta ut försvarets byggnadsminnesmärken och byggnadsstyrelsens byggnadsminnesmärken och lägga dem under en speciell myndighet. Och då har man lättare, trots allt lättare, att få pengar till det. Trots att det är ju ändå kultur. Kulturpengar är alltid svåra att få, men de är i alla fall lättare än att få ut än försvarspengar.
Det är lättare att få svenska folket att så säga, ge pengar till gamla fästningarna än att ge dem till JAS kanske?
Jag tror man räknar lite grann så att det kan bli så. Men sen är nu ligger ju detta fortfarande i utredningsstadiet, så vi vet inte vilka fästningar som lämnas över till denna nya myndighet. Men förslaget är sådant i alla fall, och det går nog åt det hållet.
Men om vi återgår till den här konkreta frågan om hur det står till med Karlstens fästning. Du säger att inom 10 år så måste det hända en del. Är det, om det inte händer någonting på de här 10 åren, vad är det frågan om då? Måste du stänga delar av fästningen då? Eller?
Ja, om man la ner den restaureringen som vi har igång nu och stängde av den, då har vi påtagliga rasproblem om 10 år och kanske tidigare. Så man måste ha en kontinuerlig restaurering på fästningarna för att hålla dem åtminstone i skick som nu.
Nu ska jag ställa en korkad fråga. Mm. Alltså gamla fästningar som har stått där i ett antal hundra år och det är liksom sten på sten. Man tycker att de ligger där de ligger, om du förstår vad jag menar. Var består problemen?
Ja, det är väl det. Vi har naturligtvis problem med luftföroreningar som tar hårt på murbruket. Men man ska också tänka på det att Karlsten till exempel som började bygga 1658. Här höll man på att bygga i 202 år till 1860. Och under tiden underhöll man ju. Men sen gör man ett uppehåll mellan 1860 och 1896. Och då hade man ett förfärligt förfall. Och sen får man börja restaureringen igen. Så det är inte många år sedan den här fästningen har varit utan några som har arbetat med den.
Mm. Och det kanske krävs också att det ständigt pågår arbete.
Ja, vi räknar med till exempel fogningsarbete i murar. Om man börjar i ena hörnet så har man 20 år med en arbetsstyrka på en 15 man innan man är tillbaka i nästa hörn igen, och då har det ju rossat där.
Det måste ju handla om lite speciella tekniker om man nu inte ska få de fästningarna att se ut som ett modernt bostadshus. Var hittar man hantverkare som grejer en gammal fästning?
Ja, först så gäller det att hitta hur man ska göra, och det finns ju, vi får ju mycket hjälp av Riksantikvarieämbetet och av fortifikationsförvaltningen som har mycket kunskap i detta. Och sen får man då utbilda den personalen som vi har arbetande här. Och många av dem har jobbat här i många år. Vi har tidigare haft folk som har jobbat här i flera generationer.
Mm. Marstrands fästning, Karlstens fästning är väl en av de som du sa inledningsvis mest, en av de som finns kvar i sitt mest ursprungliga skick i landet, är det inte så?
Det är en av dem som inte är ruin så att säga, och som verkligen kan användas och nytt. Ja, för att det finns mycket stora fina utrymmen som är användbara.
Mm. Trots att den är intagen så pass många gånger.
Ja, den har ju varit i krig några gånger, men i allmänhet så gav de upp innan det blev sönderskjutet alltsammans. Och så byggde man vidare.
Annat är en bohusfästning som aldrig intogs, men som väl en ruinhög.
Ja, just det. Den är betydligt sämre skick, men det är naturligtvis också det att den är medeltida, den är ju betydligt äldre.
Ja, det är riktigt, den är betydligt äldre. Vi ska inte göra några kommentarer, några jämförelser i övrigt, utom just detta att man har talat väldigt mycket om underhållet också på Bohus fästning. Ja, nåväl, vi kan alltså konstatera att någon omedelbar risk för att Karlstens fästning ska rasa ihop är det inte, men inom en 10-årsperiod så behövs det pengar i alla fall för att det inte ska hända.
Ja, jo då, det behöver man helt klart. Men det är ingen risk för våra turister och gäster som kommer i sommar och vår här.
Det låter trevligt. Mm. Tack ska du ha, Ive Svanberg, kommandant på Karlstens fästning.
Tack ska du ha.
Den 21 april 1992, bland forntida statussymboler i Vallentuna, möte med Jarlabanke, storman och runstensresare.
Svante Lagman, runforskare, sitter här med mig, Bertil Forsman, utanför Vallentuna kyrka med Vallentuna sjön i söder nedanför oss. Och det är en solig men ganska kall vårdag, vårvinterdag vill man väl nästan säga. Och det är inte så vikingatyst omkring oss precis. Här finns både flygplan som går ner mot Arlanda, och här har vi tåg som går förbi, och så har vi biltrafiken. Men vi sitter alltså på kyrkogården utanför Vallentuna kyrka, och här, Svante Lagman, har vi en runsten som är ganska speciell framför oss. Den är 2 meter hög knappt. Den är skadad, toppen är borta, avslagen, och den är ristad på båda sidor, vilket inte är så vanligt.
Nej, det är väldigt speciellt, och vi ska återkomma till det senare, varför den är ristad på båda sidor. Båda sidorna är ganska likartade, både vad gäller ornamentik och själva innehållet i ristningen. Men vi kan börja med första sidan. Jag kan ta och läsa texten på runsvenska så kan ni få höra hur det kan ha låtit ungefär. Järlabanki let reisa stein fenna att sig kvickvan. Han atti ein täby allan. God hjälpi and hans.
Och det skulle då på nutida svenska betyda Jarlabanki lät resa denna sten efter sig medan han levde. Han ägde ensam hela Täby. Gud hjälpe hans själ.
Det här är ju ganska speciellt. Jarlabanki, han har alltså låtit resa den här stenen efter sig själv och det är ju inte så vanligt. Det förekommer på några stenar men för det mesta så har stenarna ju rets av någon som har dött. Mm. Och sen så påpekar han ju speciellt här att han ägde Täby allan, hela Täby. Och tydligen så har han varit en mäktig man. Och den släkt som han tillhörde har rest många stenar, det är ett 15-tal stenar. Så vi kan följa den här släkten i säkert 4 släktled och troligen ett par generationer till. Det måste ha varit en stor och mäktig släkt på sin tid. Ja, den här stenen står alltså i Vallentuna, men det är Täby som nämns här.
Mm.
Och från början så har stenen med största sannolikhet stått i Täby. För Jarlabanki, han lät nämligen anlägga en väg, en bro i Täby. Det heter fortfarande Jarlabankis bro, den gamla vägsträckan.
Mm.
Och vid den här bron så reste han ett antal stenar för att få ett stort monument, både väg och stenar som skulle märkas. Och på det viset så ville han markera hur mäktig han var.
Ja, det var en självmedveten man, för att inte säga skrytsam.
Ja, det får nog säga, för att han har, det är 6 stycken stenar han har rest där han påpekar att han reser efter sig själv och att han har ägt hela Täby. Så det måste ha varit ett anslående monument, den här vägen med de stora stenarna. För det är stora stenar det rör sig om här. Och det kan man påpeka att de är alltså större, de stenar som Jarlabanki har låtit göra, än de stenar som släkten hade gjort tidigare. Mm. Innan Jarlabanki började resa stenar. Så att han har varit väldigt medveten om sin egen mäktighet.
Mm. Och han har anlitat en mycket kunnig ristare, det ser man. Det är praktfullt, det är inga nybörjarjobb det här.
Nej, det är intressant att se att han, att det är samma ristare som har gjort alla de här Jarlabankestenarna. Och det måste vara en medveten tanke bakom det här, att han ville få det enhetligt. Och just när de stod då vid bron, de här stenarna, så måste ha varit väldigt pampigt. De har liksom samma ornamentik och i stort sett samma innehåll. Det måste ha varit mycket anslående syn det där.
Mm. Men på framsidan ser vi alltså att man kan inte läsa hela texten. Den är avslagen toppen. Det fattas ett antal decimeter där.
Ja, det är 4-5 decimeter som fattas. Och det som är intressant då, det är att på baksidan står det också en inskrift. Och det är ju, det förekommer egentligen inte annars. Och det beror ju på det att om man gjorde en inskrift på en sten så skulle den lätt kunna läsas. Ibland förekommer det att en sten är ristad på ena kanten. Men då kan man alltså se både framsidans och kantens inskrift från ett ställe.
Mm. Man ska alltså kunna ta in hela texten från en vinkel.
Ja, just det.
Men det här är alltid ett undantag.
Ja, och det har man inte riktigt förstått förut hur det här har hängt ihop. Varför den är ristad på båda sidor. Och vi kan ta och läsa texten på baksidan också, så ska ni få höra här. Den börjar på samma sätt. Jarlabanki let reisa stein fenna atsi kvickvan. Och Thingstad fenna gerdi och ein atti alt hundari fetta.
Och det blir då på nutida svenska. Jarlabanki lät resa denna sten efter sig medan han levde. Gjorde denna tingsplats och innehade ensam hela detta hundare.
Och här kommer alltså till intressanta uppgifter. Det som först slår en, det är ju att på framsidan står att han ägde hela Täby. Och på baksidan står då att han ägde hela detta hundare. Och det har man diskuterat mycket, varför han på ena sidan har sagt, berättat om Täby och på andra sidan om hundaret. Men sen är det ett par forskare som har kommit på att de här inskrifterna alltså gjorda vid olika tidpunkt. För som vi sa så är toppen avslagen på stenen och en ganska stor bit av ristningen på framsidan är borta. Men på baksidan så märker man att ristningen, den är så gott som hel. Det var en liten bit i toppen som fattas.
Den fyller ganska exakt stenens yta, ja, alltså.
Och det visar alltså att baksidans ristning är gjord när stenen redan hade blivit sönderslagen. Så den har alltså återanvänts. Så här får vi en inblick i två tidpunkter i Jarlabankens karriär. Först då när han var en mäktig bonde, storbonde i Täby, och sen när han har blivit, ja, vad ska vi jämföra, kanske med häradshövding, han alltså överhöghet över hela Vallentuna hundare. Mm. Han måste ha varit en mycket, mycket stor och mäktig man.
Och det är samma ristare också på baksidan.
Ja, det är det. Och vi kan ju inte säga hur många år senare som det här är gjort. Det finns ingen chans, men det kan inte vara allt för sent. Det är samma ristare som har gjort i alla fall. Men så att vi kan bara spekulera hur många år som kan ha gått emellan.
Det här ordet hundare, kan vi förklara det lite? Ska man betrakta det som ett ord för ett område eller för ett antal människor?
Ja, själva ordet hör ihop med hundra. Och meningen från början var att det var alltså 100 man från då ett visst område som skulle kunna tas ut i krig. Det fanns alltså ett system, krigssystem, som kallas för ledumsystemet. Och det skulle alltså vara 100 man till ett skepp. Och ett hundare skulle alltså kunna sälja upp med dessa 100 man. Mm. Så att Jarlabank har då haft överhögheten över det här hundaret.
Och sen talar han om att han gjorde denna tingsplats. Och det var lite för att markera sin makt och sitt välde.
Ja, det måste det ha varit. Nu vet man inte var den här tingsplatsen har legat riktigt, i och med att stenen har flyttats hit och dit. Men det finns, man vet att det funnits en medeltida tingsplats en bit nordväst om kyrkan, ett par kilometer. Det heter Gullbron. Och troligen är det den tingsplatsen som Jarlabank har anlagt. Och det har han gjort för att markera sin makt här i Vallentuna hundare och för att markera sin position gentemot en annan stor mäktig släkt på andra sidan Vallentuna sjön. Det finns en plats som heter Skålhamra som omnämns redan på ett antal runstenar. Och där har det funnits en mäktig släkt som har anlagt en tingsplats de också, som vi ska titta närmare på. Mm.
Och där finns det två runstenar.
Ja, just det. Där är två runstenar med en sammanhängande inskrift som är rest på tingsplatsen. Den är alltså gjord, jag vet inte hur många år tidigare än Jarlabank anlades in, men det är helt tydligt att Jarlabank gjorde en tingsplats för att hävda sig mot den här tidigare anlagda tingsplatsen.
Men innan vi beger oss till Arkils tingstad, som den här tingsplatsen kallas, så tittar vi in i Vallentuna kyrka. För här i vapenhuset finns en sten inmurad i väggen som också är ganska speciell. Och att vi har valt Vallentuna för det här rymdprogrammet, det är inte av en slump. För Vallentuna kulturnämnd har nyligen kommit ut med en bok om runstenar i Vallentuna. Och man kan stoltsera med att vara Sveriges runstens rikaste kommun. Man har cirka 165 stenar inom kommungränserna. Och man upptäcker fortfarande nya, senast för ett år sedan, en vid Frösunda kyrka. Och Svante Lagman, du har varit med om att trycka den här boken och se till att runskriften har fått den rätta utformningen.
Ja, det har jag gjort. Det här med att få runor på sten, det är inte så svårt. Det är bara att hugga in. Men att få runor i böcker, det kan vara lite knepigare. Men jag har alltså specialiserat mig på att framställa runor med hjälp av dator. Den nya tekniken istället för hammare och mejsel. Mm.
Datorerna kan alltså användas på områden som man kanske inte tänker på i första hand. Men vi har alltså en sten här som är lite speciell också.
Ja, det här är mycket intressant, för det är nämligen det allra första belägget vi har på slutrim. Annars så inom den fornnordiska poesin så hade man ju allitteration eller stavelserim, det vill säga att första bokstaven i orden skulle stämma överens. Men här har vi alltså vår vanliga typ av rim.
Mm. Vi hör då först hur det låter på runsvenska.
Ja, det är alltså rest efter en man som vi inte vet namnet på. Men där står det om honom. Han drunknade i Aholms havi, skrev knar hans i kav, frir einir kvam och av.
Det betyder alltså han drunknade i Holms hav. Hans knarr gick i kvav. Endast tre kom och av. Ja, knarr, det är alltså ett skepp.
Ja, det är sorts fartyg. Och det som är intressant här är att det är inte bara slutrim utan även det här stavelserimmet som man har inte släppt i gamla. Den här Holms havi, det börjar på H båda två. Och knarr hans i kav till exempel. Så man... Det är båda typerna av rim som förekommer i samma verser.
Nu har vi kommit ner till Vallentuna sjön. Vi har kört igenom ett ganska nytt villaområde och lämpligt nog följt Tingvallavägen ner mot stranden här. Och här kan vi verkligen känna historiens vingslag. Vi ser den här tingsplatsen ut. Märkt med en nästan kvadratisk stensättning. Och här står två runstenar som i stort sett måste stå på den plats där de en gång restes. Och Svante Lagman, man kan alltså tänka sig att Jarlabanke har sett de här två förhållandevis enkla stenarna och tänkt att det här ska vi väl kunna bräcka. För han hade en stilig ornamentik, det var två pampiga kors. Men här är det frågan om enklare ornamentik. Det är slingor och det är ett litet kors, men inte alls i Jarlabankes praktfulla stil.
Nej, det är alltså en annan ristare som har varit engagerad för att göra de här stenarna. Och de var antagligen fina för sin tid, men sen då några år senare när Jarlabanke skulle resa sina, då hade tekniken utvecklats en del, om det var en ny ornamentik som hade blivit på modet. Och så gjorde Jarlabanke då de här stora präktiga stenarna som överglänste de här.
De här är kanske inte lika lätttydda som den förra stenen.
Nej, Jarlabank, han har ju haft ett ganska stereotypt innehåll på sina stenar. Det här inskriften, det är alltså två stenar som man ska läsa ihop. Och det är en väldigt lång inskrift som inte är så helt lätttydd på vissa ställen. I stora drag så går det alltså ut på att det är tre stycken män som heter Ulfkel, Arnkel och Gye som har gjort en tingsplats till minne efter sin fader. Den här inskriften är till stora delar skriven på vers. Jag tänkte att jag ska läsa versen som står på första stenen just för att få en kontrast till stenen som vi såg på inne i Vallentuna kyrka i vapenhuset. Här har vi då den gamla typen av vers med allitteration. Och den här versen låter så här. Mono eiri märki meire verda, than Ulfs synir efter gerdo, snjaller sveinar att sin fader.
Och det blir på nutida svenska. Ej skall en minnesvård bliva större än den Ulfs söner gjorde efter honom, raska svenner efter sin fader.
Och på den andra stenen så fortsätter alltså inskriften, och där omtalas det alltså att de har rest stenar och en stav. Och det här med att resa stav är tydligen någonting som har förekommit. Det finns ju ingenting kvar av dem eftersom de var gjorda av trä. Men vi har ett vittnesmål från början av 900-talet, märkligt nog, av en arab som hette Ibn Fadlan, som var på besök hos Volga-bulgarerna och där fick se en nordisk hövding som begravdes, och där han beskriver tydligt hur de reste en stor stav av björk på den här graven. Så tydligen har det varit någonting som man gjorde på den tiden. Och sen talas det om också om den här mannen som heter Ulv, att hans hustru Gyrid, att hon älskade sin make, och sen står det därför i sorgkväde skall han besjungas. Och det här att man uttrycker sin saknad på det här viset är ju väldigt ovanligt på runstenar. Det brukar vara väldigt korthugget annars.
Mm. Ja, det är många personnamn på de här registrerna. 6 stycken tror jag sammanlagt.
Ja, just det, det är det. Och det här är också alltså en stor släkt som har varit betydelsefull. Och det finns ett par andra stenar på andra sidan sjön där, som är resta just efter den här Ulv. Och där de här sönerna omtalas också. Så man har, även den här släkten har velat markera sin position genom att resa de här stenarna och framförallt genom att anlägga den här tingsplatsen. Det som är intressant är att på den andra stenen då står det tydligt utanför slingan att Gunnar högg stenen. Och den här ristaren Gunnar, han har varit mycket omskriven sen i den runologiska forskningen. Det här stenarna, de är lite speciella. Det är en ganska enkel ornamentik. Den första stenen här, den har ju inga ormar alls, utan det är ju enkla slingor med en liten ögla på. Men den andra stenen har lite enklare ormhuvud. Och just den här enkla stilen finns på ganska många stenar här i trakten.
Det här var den enda sten som Gunnar har signerat, ja, är det inte så? Det.
Men däremot så är det då väldigt många stenar som har tillskrivits honom just på grund av sin enkla stil. Och man har brukat tala om Gunnars stenar som en grupp. Men just nu är det en Uppsala-forskare som har undersökt de här stenarna lite noggrannare. Och den här uppsatsen kommer för övrigt i en runologisk skriftserie som heter Runrön, där jag har varit lite inblandad igen med mina datoriserade runor. Och han menar att det är 10-tal av de här stenarna som verkligen bör vara av Gunnar. Medan det är åtminstone en annan ristare inblandad, en som han kallar för Skedridsristaren.